Aaron Swift är duktig på datorer, älskar Snickers och har stora fötter som funkar bra på basketplanen men inte på dansgolvet. För tillfället har hon fullt upp. Hon har precis börjat på en ny skola, är förälskad i klassens gulligaste kille och leder skolans intranätprojekt. Och har dessutom en roll i skolpjäsen. I sin hemliga blogg skriver hon ner allt som händer och vad hon tycker och tänker om sina nya klasskompisar. Men hon hade aldrig kunnat drömma om att en av misstag skulle hamna på skolans hemsida. Hur ska hon någonsin kunna visa sig i skolan igen? Varsågod.
Är det boktips på gång?
Ja, Tommy fan. Där är klicka här för att se hur jag överlevde sjuan av Denise Vega. Apropå att du pratar om att du undervisar årskurs 7.
Ja, men det där måste ju ändå vara, det där måste ju ändå vara en bok som är skriven typ 99.
Den är tryckt 2005. Den är utskriven 2005.
Ja.
Det är ändå lite otippat. Den är dedikerad till Nancy Roach, min litteraturlärare i 7:an och 8:an och än idag min vän, för att du fick mig att redan som 12-åring tro på att jag var en författare. Skrev hon den här boken när hon var 12? Det är min enda följdfråga. Hur som helst, här kommer vignetten, varsågod. Det här är Skolsverige. Ja, skitbok. Men jag kommer ju läsa den, men ändå.
Du kommer läsa den?
Ja, uppenbarligen. Mitt liv, porträtt, MBS, Snickers. MBS, vad är ens MBS? Jag fattar inte.
Det är medier bildspets. Vi har en sån klass som heter.
Just det, just det. Jag tror att den här författaren Denise Vega vet precis vad det är för något.
Ja, ja, jo, jo.
Kapitel 31, spara som favorit. Är det till och med en datamus här? Okej, Karin, hur står det till?
Jo, vi sitter ju i Göteborgs stängdaste café. Och det är stängt.
Ja, precis. Mm. Det är stängt, men vi har ändå tagit oss in.
Ja.
För att spela in veckans avsnitt av podcasten. Det regnar utanför. Det är liksom Göteborg i nötskal.
Mm. Men det regnar ju alltid här. Men det gör inget, för det är bra för grundvattnet. Har vi fått lära oss.
Japp. Och Japp. Det är bra för patinan i den här stan, tror jag. Det är bra för själen någonstans. Man ska inte vara för glad. Då händer skit.
Det är sant, det är sant, det är sant. Men hur har veckan varit, Jakob?
Jo, det är fint. Idag har jag varit på arbetsmiljö kick forward. Bara någon odräglig människa bestämmer sig för att kalla för kick forward. Man blir såhär, nej precis. Jag var på en föreläsning av en person, jag kommer inte säga någon namn för att jag är snäll idag. Som handlade om, det skulle handla om arbetsmiljö. Men det var en timme som handlade om hur man hittar jag. Glädje.
Ursäkta, jag-glädje?
Japp. Hur lyckas man med sitt arbetsmiljöarbete? Jo, det är tre komponenter. Det är jag-glädje, arbetsglädje och livsglädje. Så handlar det mest om jag-glädje. Andelen referenser till forskning under den cirka 60 minuter långa föreläsningen? Noll.
Men vänta lite, det där känns ju nästan som att man kunde bli lite provocerad.
Japp, någon sorts organisationskonsult. Hon har jobbat som organisationskonsult sedan 2004. Då tänkte jag så här, är det jobbet svårt? Tjänar man bra betalt? Kan jag göra det här? För att i så fall har jag en plan den dagen jag lackar på det här yrket. Och så tänkte jag så här, vänta, det här är liksom något som arrangeras av facken och arbetsgivaren tillsammans. Och så kände jag så här, helt ärligt, 100%. 50-50 till någon av mina fackliga företrädare som har liksom kommit på idén att vi ska ha den här föreläsningen. Och då har jag följdfrågor. Här är arbetsgivaren, så tänker jag också att jag har följdfrågor. Men det är väl bara där. Hur som helst, jo men annars har det varit ganska bra. Jag är på. Förutom att den föreläsningen tog jag glädjen ur mig, kan man säga.
Men... ja, jag känner att jag hade kunnat bli arg på riktigt faktiskt.
Mm-hmm.
Ja.
Ett budskap som vi fick lära oss i den här kursen om, eller föreläsningen om jag-glädje, handlade om att folk som har dålig attityd, de har valt att ha dålig attityd.
Ja.
De sprider, precis som ättiga, så sprider det sur stämning typ. Med massa sådana här platta referenser, liknelser som är bara, vad handlar det här om?
Man skulle ju kunna dra det till existentialismen och Sartre också och sådär och tänka att du väljer din egen och vara väldigt djup. Men, men jag är inte så säker på heller att du väljer alltid medvetet i alla fall. Nej.
Ett av de stora greppen som den här föreläsaren hade var att hon frågade folk så här, okej, tänk på dina blunda och tänk på de tre viktigaste personerna i ditt liv. Okej, folk gör det, typ 300 personer. Okej, hur många av er sa er själva? Ja, typ fem. Ja, precis. Vad är budskapet? Eller vadå? Du frågar ju på ett sätt så att man... Eller vadå? Jag blir superförvirrad. Och där någonstans zonar jag ut och så börjar jag planera mina lektioner istället. För jag gjorde mer för min jag-glädje än något annat.
Ja, nej, jag har också gått... Jag gick ju en sån ledarskapsutbildning en gång i tiden som handlade om mer om att jag skulle utveckla mig själv som människa än vad det handlade om att jag... det handlade om det, helt enkelt. Det var liksom bara en massa så här... Hur blir... Alltså egentligen så här... Vad heter sånt där man bygger sig själv, självkänsla, kurser, alltså älska dig själv och lär känna dig själv. Och jag känner någonstans att det kanske är så att man blir en bra ledare av, om man är nöjd och glad med sig själv och känner sig själv och vet vem man är. Men jag tror att jag är liksom för konkret i det.
Jag tror ju så här, om man därför vänder på det, en person som inte är i någorlunda bra kontakt med sig själv och som inte har koll på sina egna liksom grundprinciper så. Och mår bra och funkar som person och så. Kanske inte en bra ledare.
Nej.
Eller så, man kan inte vara på topp på det sätt som man behöver. Så är det naturligtvis som lärare också. Mår man inte bra så, för att det händer olika saker i livet. Så då, det är inte ett jobb där man kan gå och bara stänga av liksom, och zona ut. Utan man är hela tiden känslomässigt på någonstans. Men det här var lite konstigt. För det var liksom en samling för att ta tag i kommunens systematiska så här, arbete med arbetsmiljö. Och då är det så här, det här är ganska långt ifrån det här organisatoriska och det här vetenskapliga som det behöver vara för att det ska vara rimligt för att komma framåt. Och sen så liksom direkt efteråt var en uppföljning på de tre målen som kommunen satt upp för ett år sedan. Och vi ser att vi har nått typ ett av de tre. Och istället för att så här, ha någon analys om vad det beror på så bara, här är nästa års mål. Och man är så här, okej. Okay. det var lite så här, ja, mycket lite frågor i mitt huvud kan man säga. Men annars haft en bra vecka. Hur har din vecka varit?
Jo, jag har liksom lite två saker tror jag som har liksom skavt lite den veckan.
Mm-hmm.
Den ena saken handlar om en skolinspektionsrapport.
Okej. Okay.
För jag funderar lite, vi har fått en skolinspektionsrapport med liksom fyra stycken, det här behöver ni göra någonting åt, ganska sådär, ni behöver ha mer liksom övergripande arbete om betyg och bedömning i olika arbetslag, står det. Sen var det någonting om ledarskapet och någonting om att vi måste formalisera vårt värdegrundsarbete. Bla bla bla. Ja, jag säger att det var dem då. Och då blir man lite så här, jaha. Alltså just det här betyg och bedömning. Alla i våran, alla på våran skola har gått Karlstad universitets betyg- och bedömningskurs. Vi har ägnat ett helt år åt betyg och bedömning över ämnen, alltså att organisera det. Vi betyg- och bedömningssätter varenda liksom, alltså gemensamt. Det finns ingen som sätter ett betyg på våran skola som inte är samarbetat fram.
I ämneslag.
Men då står det ju att det ska nämligen, det duger inte att gå på inspektionen, utan det ska också göras på något sätt även då över ämnesgränserna.
Just det.
Tycker de.
Jag tycker det låter lite rimligt.
Fast varför då?
Ja, men utifrån att elever, alltså, ser du ur en elevs perspektiv, genom att gå igenom liksom hela processen av att gå i en skola, då har man ju liksom parallellt när man läser olika ämnen. Så är det för stor variation i bedömningspraktiker och bedömningsrutiner mellan olika ämnen, så skapar det ju en situation som inte är gynnsam för eleverna. Sen är det klart att det är en ämnesdidaktisk fråga hur man bedömer saker. Men är det för stor variation på liksom, så här gör svensklärarna, så gör engelsklärarna, så gör mattelärarna, så gör idrottslärarna, så är det för många olika processer för eleverna att hålla i huvudet samtidigt. Det skulle ju kunna vara ett argument för varför man behöver harmonisera även på det sättet. Och då handlar det inte så mycket om att prata ämnesdidaktik, utan det handlar väl bara om att säga, hur gör vi med de här processerna här och hur funkar det med de liksom delarna så att användarupplevelsen, om man får ta någon sorts IT-begrepp, är stringent.
Nu måste du förklara, för jag förstår inte.
Om du är elev i årskurs 1 på din skola, så har du en lärare från svensklärararbetslaget, en mattelärare från svensklärare. Om det är för olika rutiner i hur man bedömer, vad man förväntas leverera, vart det finns. Ett sånt supertydligt exempel som jag ser från många högstadieskolor är liksom vart man publicerar uppgifter. En del lägger du på någon Google-sajt, någon lägger du på Google Classroom, någon lägger du på bloggen, någon lägger du på Unicum. Det blir för många olika rutiner att hålla koll på. Då faller en hel del elever bort. Så kan det vara med alla dimensioner av bedömning om du tänker. Allt från att säga, här letar jag efter det här och det här. Jag visar på det här sättet här. Vi har bestämt att vi gör så här här. Det duger inte att alla svensklärarna har gjort på samma sätt, utan det behöver också finnas någon sorts synk mellan svenskläraren och matteläraren som har Karin Berg eleven i årskurs 1. Är du med på det, tänker du?
Ja, fast jag inte riktigt, för att jag måste ställa en följdfråga då. För att det här är jätteintressant för bara mig just nu. Alltså så här, för det har vi gjort någonting åt. Den grejen att vi publicerar saker på 40 ställen. Sju olika sätt kunde man lämna in en uppgift på Schillerska gymnasiet förra året. I år kan man bara lämna in den på ett sätt. På hela skolan. Det har jag gjort någonting åt, men det har jag, kopplar inte jag ihop med betyg och bedömning. Men okej, okay, men det, för det förstår jag ju. Det är ju helt orimligt att man gör på sju olika sätt. Det är ju fullständigt orimligt. Om jag menar, för om, men när jag ger feedback i svenskan, så gör jag ju det på fyra olika nivåer. Jag gör det på språknivå, jag gör det på dispositionsnivå, jag gör det på helhetsnivå och innehållsnivå, kan man säga. De fyra, liksom, beroende på liksom, om de har skrivit en text. Det kan man ju inte översätta till samhällskunskapen eller matten.
För det är ju ämnesdidaktiskt. Och jag tog det gärna som ett exempel på liksom en nivå av rutiner för hur saker och ting liksom görs. Det finns ju alla rutiner och det kan väl lika gärna vara med så här, en del, nu bara tar jag teoretiskt, en del kurser skulle, ämnen skulle kunna vara så att så här, lämnar du inte in senast den där dagen så behöver du inte lämna in alls. En del kan vara att lämnar du in här så får du liksom två extra dagar på dig, sen kommer jag börja kolla det här och det här. Eller om deadline är på fredag så kan du lämna in innan måndag. En del kan vara så här att liksom jag rättar efter varje uppgift du lämnar in. En del kurser skulle kunna vara så att jag kommer bara rätta på slutet. Om du gör två jämförbara moment så kommer jag bara kolla på den som du presterar bäst. En del skulle kunna kolla på, förstår du, alltså där det ändå varierar, där det synkar någonstans. Själva innehållet det du beskriver, att du kollar på de här fyra nivåerna, självklart kan du inte översätta det. Men det finns ändå andra aspekter av betyg och bedömning och liksom elevers del i det. Hur man ska göra, vad man ska prestera, vad som ska finnas var, som behöver synkas för att det ska stämma. Eller hur? Det skulle kunna
du vara. Har vidgat min syn på betyg och bedömning just. Vet du vad, Jakob? Du har just liksom öppnat mitt sinne och vidgat den i begreppet vad betyg och bedömning är.
Eller hur?
Ja, för jag ju liksom tänker ju liksom att det, för mig är betyg och bedömning, jag har alltid varit alltså just betyg och bedömning. Jag har ju gått en utbildning i betyg och bedömning som handlar om, alltså, eller än, jag har gått jättemycket och då handlar det ju om att ämnes liksom didaktiskt arbete med betyg och bedömning, dels hur man ger feedback i det ämnes och hur man arbetar kring det. Men om det är det Skolinspektionen menar, att det måste bli liksom det här runt omkring, då kunde de för det första skriva det.
Ja, men de har ju ändå ansträngt sig för att skriva tydligare, för det har de varit ännu sämre på det förut.
Ja,
för det är myndighetsmänniskor som pratar skolspråk och det är så här, de pratar med en konstig brytning, kan man säga.
Ja, något. Så nummer ett, så att vi förstår vad de menar, för det här har ju varit en upp, det här, för det här köper ju alla, det du säger till mig nu, det skulle ju alla på min skola köpa. Det här andra, vi förstår ingenting. För det här har ju liksom varit, så du har nu just nu löst en grej.
Här skulle jag kunna tjäna pengar.
Ja, du skulle kunna tjäna pengar. Tack så mycket.
Jag tänker säga att här skulle jag kunna bena ut min framtida konsultkarriär som liksom det skolinspektions whisperern på något sätt, som såhär tolkar vad de säger. Nu sa myndighetstanten så här, att hon menar det här. De
bara, ja, men mannen som kan prata med Skolinspektionen.
Precis, precis. Shit, vilken dålig bok det skulle vara. Sämre än den som fick bry dig.
Ja, eller film. Det hade varit ännu bättre.
Ja, shit, vilken. Ja, precis. Går upp på SF. Ja, skulle gå ner direkt.
Så det var min första frustration. Min andra frustration den här veckan. Ja, precis. Är ju det här, att det är mindblowing. Det är i skollagen, eller om det är Skolverket, regeringen, det är på statlig jävla nivå man har bytt från att, för först var jag ju klassföreståndare. Alltså man var klassföreståndare för en klass, det var man på 90-talet. Sen blev man studiehandledare och skulle hålla koll på varje ungens studieplan. Och nu är jag mentor och ska vara den som guidar våra unga människor till att bli vuxna människor.
Men är det liksom ordet som har förändrats eller är det uppdraget?
Nej, uppdraget eller är det båda också. Två? Alltså, man har bytt ordet studieanledare. Det får inte heta det längre. Utan alla elever på gymnasienivå ska ha en mentor som guidar dem. Till, att, som ska ha en extra förtroendefull relation till den unga. Och som ska guida dem till att bli vuxna.
Just det.
Och då har ju då alla, och det ska huvudmannen eller rektor liksom dela ut den rollen. Mm. Och då tänker ju min rektor eller andra rektorer tänker jag att de som tidigare var studieledare får nu bli mentorer. Det måste väl ungefär vara samma sak. Och jag kan känna så här, det skapar ju, om du tänker så här, hej, jag är mentor för ditt barn. Och så går man in på Skolverket och läser vad det innebär. Då får man en enormt hög förväntan på vad jag ska göra på 30 minuter i veckan på 16 ungar. Jag har 30 minuter till mitt förfogande på 16 stycken. Och då träffar jag dem i helklass, alltså 32 stycken samtidigt. Och då ska jag lyckas guida dem, skapa. Jag har ju dem naturligtvis i undervisning, men jag menar, det är liksom helt orimligt att tro att jag löser det här.
Ja, det är
men,
och jag tänker någonstans så här, jag tror inte man går in på Skolverkets hemsida och läser vad innebär en mentor, utan jag tror man tänker, vad gjorde mina barns tidigare mentorer? För att man har ju mentorer hela vägen genom grundskolan.
Mina barn har inga mentorer. De har
de har inga studiehandledare, det är verkligen inte, utan det är ju liksom, det är ju, om du tänker vad det innebär
att vara klassföreståndare, så
om du tänker vad det innebär att vara klassföreståndare, mentor, lärare, alltså lärare, om man tänker så, för någon som är yngre, så har man ju en idé av vad det innebär. Så.
Ja.
Och det är klart att man har en, om man säger jag som är mentor, då tänker jag direkt att det här låter som samma grej. Eller så. Och då får man ju också förvänta sig vad finns det för förutsättningar och inte och så. Och sen så tänker jag också att det, man har ju också sin idé av när man själv gick i gymnasiet och vilken relation man hade till sina gymnasielärare, vilket också påverkar naturligtvis bilden och förväntan av det. Så jag tänker att det behöver kanske inte vara så att de här föräldrarna är de som ställer högst krav, utan det kanske är så att man känner att systemet ställer krav på mig, eller jag själv ställer krav på mig, för att om det står någonstans i min arbetsbeskrivning att jag ska vägleda gäng ungdomar till att bli bättre människor, vilket inte är dåligt igen ur ett användarperspektiv, att det finns någon som har det ansvaret, men problemet kanske är så här, en halvtimme varje tisdag efter lunch kanske inte är den tiden när alla är mest mottagliga för det. Man kanske inte behöver samma sak i grupp på det sättet.
Nej,
det finns liksom många saker i det som inte riktigt så här, klaffar designmässigt för hur man gör det. Om du är med på det, jag tänker.
Jag är med på hur du tänker, och jag är med, men jag är också med på hur jag ska, alltså jag känner ju mest att dels ordet mentor, jag tycker inte om när man byter ord utan att fundera på vad orden betyder. Det har jag svårt för, och det är ju, jag är svensklärare i själ och hjärta. Har lite problem med liksom semantik. Men det är liksom, om vi släpper den biten, så blir jag ju, alltså det står ju till exempel att jag ska ha koll på hela elevens studiesituation. Exakt hur det går när som helst, när de ringer på dygnet, hur det är. Och det kan jag ju omöjligt ha när jag träffar dem i svenska. I svenska går det bra. Jag har inte varje dag koll på hur det går i matten. Jag har rimlig koll, har jag. Och är det någon som ringer, så kan jag ju ta reda på det. Naturligtvis. Men jag har ju inte koll hela tiden. Hur är det i det ämnet? Hur funkar det där? Hur är det just nu? Mer än att jag träffar dem.
Ja, just det.
Och det där är ju, det skapar en förväntan. Som, alltså, eftersom någon i grundskolan hade ju superkoll, och sen blir det lite mindre i högstadiet, och sen kommer de på gymnasiet, och då är de, då väljer de olika. Har du läste franska, ja, och då har du den, när du hade den franskläraren. Okej, så du var där, ja. Ja, just det. Så blir det ju mer.
Men det är klart att det blir så, men sen är det också faktiskt en designfråga, för det är så här, visst, man möter fler och fler vuxna, och så är det redan från det, men liksom
ja,
men det börjar ju tidigt i skolsystemet, man möter fler och fler, men hur man organiserar dem runt omkring, och vad, när man liksom, alltså så här, vad, hur många vuxna man är och vilka som finns runt omkring och vilka som jobbar med vilka grupper och så, det går ju ändå att organisera hjälpligt. Man kan ha bra och dåligt så. Vi har haft år när mina elever mötte 7 vuxna, och så har jag haft år när mina elever mötte 4 vuxna så. Det är en ganska stor skillnad bara i vad som finns med de ämneskompetenserna som man har. Man skulle kunna organisera så, man har ganska mycket ändå täckt. Sen är det vissa saker som man inte kommer kunna ha. Språkval är en sån grej. Det finns lite andra grejer som jag säger lite utanför. Men hade man liksom börjat med att organisera så här, att så ofta som möjligt när vi schemalägger grupper, så har man kanske samma svensklärare, engelsklärare, mattelärare, NO-lärare, SO-lärare, typ
Men så gör vi ju som, faktiskt. Men
ja, men jag en organisation för det, eller hur? Så det finns ju förutsättningar för det. Samma sak som en sån grej som skolors storlek. Kan en skola vara hur stor som helst?
Nej!
Alltså, och hur stor och liten kan en skola vara i vissa åldrar?
Mm.
Alltså, någonstans finns det ju en konventionell så här, idé om att liksom, ju yngre elever där, desto mindre kan en skola vara. Kan man ha en gymnasieskola med 100 elever? Nej, det går inte ekonomiskt. För man kan inte anställa alla de ämneslärarna för de elevpengarna. Det finns inte. Det kan man ju se med det fina ekonomiska systemet som vi har i skolan. Att säga, nej, en gymnasieskola behöver vara som minst, ska vi chansa kanske 400 elever för det ska funka. Vad händer med gymnasieskolan om de är 400 eller om de är 4000? Det är, nu kanske inte finns någon som är 4000, men teoretiskt skulle man kunna ha. Det finns länder där man har gymnasieskolor som är så stora. Vad är det för skillnad i kvalitet, i organisation, vad som finns runt omkring? Där kan man ju ändå jobba någonstans med liksom,
hur det där funkar. Det borde ju kunna gå att ta fram, vad är idealstorleken? Jag har hört någonstans att 150 elever är en idealstorlek för att få största möjliga effekt. Jag kan inte härleda det, utan det här är någon, jag har suttit i en sån diskussion och tyckte det lät så stort. Alltså det är en grundskola behöver vara på 750 elever för, om det var högstadiet då, för att få största möjliga effekt på lärarna. Alltså att lärarna, alltså att de ska kunna få mest utbyte, att man har någon kollega i sitt ämne, man har liksom sådär. Men då var det ur lärarperspektiv, inte ur elevperspektiv.
Jag tror att 750, om vi ska bara fastna med den siffran, för det är det minst relevanta i nu, precis så, så tror jag ändå att det är spännande utifrån att liksom, då kan man nog säga att alla ämnen har det. Då kommer även liksom tysklärarna och liksom de som har liksom, små grupper kunna vara tillräckligt många för att kunna ställa flera stycken om man tänker 750. Alternativt om man bygger en F till 9 skola kanske den behöver 750, men jag tänker egentligen att de flesta högstadieskolor, för om man tänker att det var typ 25, om vi tänker 30 elever i en grupp, och tänker man 7, 8, 9, då är det 90 elever per parallell, eller hur? Så liksom har du 4 parallelligt skulle du ha 360 elever. Så. Och då har du ändå, tror jag, de flesta lärarna så mycket att göra att man skulle kunna med ämneskombinationer, för det är väldigt få lärare som bara har ett ämne i högstadiet. Så skulle man ändå kunna så här, sysselsätta heltidstjänster utan problem.
Ja, men det här handlar om att lära.
Parallelligt, så då är det ju liksom typ att om här, du ska lära dig textilslöjd som är en 100% tjänst, du ska lära dig i alltihopa som har så. Då kanske man maxar. Så.
Ja.
Men jag det är intressant.
Ja, det är lite intressant. Men det har ju hänt massa andra saker. Man vill maxa den här veckan.
Det händer en massa grejer överhuvudtaget. Jag läste en jätteintressant text som absolut inte har med den här veckan att göra, förutom att jag såg den här veckan.
Ja.
Det var på Twitter. Lars Björk som har varit gäst i den här podden
för länge sedan.
9-årsavsnitt för några år sedan. Han twittrade ett utdrag ur en bok. Jag lägger länken till den här boken på vår hemsida så. Som handlar om så här, skolan och barnen och undervisningen och vad syftet för i tiden. Och man har ju någon idé generellt om att så här, poängen med att vi införde folkskola och allt det där var liksom att så här, arbetslivet blev mer komplext och man behövde hitta på så här, förbereda ungdomar för en så här,
komplex och svår framstil, kunna jobba,
ja, men precis,
kunna jobba,
precis,
att kunna ta de jobben som fanns.
Ja, men precis. Och så plötsligt kan du inte jobba på gården utan du behöver jobba i fabriker och då behöver man hjälpa till med det här och där och så. Här är en bok som är såhär, nej, det är inte alls. Utan det handlar snarare bara om att säga, när föräldrar jobbar så måste man göra av ungarna någonstans. Då hittar man den jävla skolan typ. Jag läser andra högläsningen idag. Under 1800-talet senare hälft utökades antalet årskurser i skolan på ett sätt som svarar mot behoven att sysselsätta barnen. Det finns också ett exempel på utökandet av den dagliga skolgången. Genom att man införde övningsämnen som till exempel slöjd var ett uttryck för en vilja att hålla barnen från gatorna på eftermiddagarna. Det är därför inte behoven av speciella nya färdigheter och kunskaper som kan förklara varför barnen under 1800-talet kommer att tillbringa en allt längre tid av sitt liv i skolans värld. Folkskolan blev under 1800-talets slut ett viktigt socialpolitiskt instrument för centrala och lokala myndigheter. Det blev också ett forum för en ny yrkesgrupps professionaliseringssträvanden. Folkskollärarna och lärarinnorna arbetade för att förbättra skolans standard och undervisningskvalitet. Lärarna var tidens pedagogiska experter som visste hur barn skulle fostras till fungerande medborgare i samhället. Konkret handlade det om att skolan fick en allt större myndighet i förhållande till barnens hemmiljö. En del av det är så här, ja, men det visste jag. Men en del av det blir man så här, okej.
Så de läste liksom slöjd om man ska för att inte bli kriminella.
Don't do drugs, kids. Det är liksom den grejen.
Du slöjd. Slöjd.
Shit, det är dagens lite, okej. Jag vet inte om det är sant. Jag ska vara lite kyrkigt och tänka, är det en persons perspektiv eller är det verkligen sant?
Vad är det för bok?
Ja, det är en bra fråga. Han heter Bengt Sandin. Han har skrivit ett kapitel som heter Skolan, barnen och samhället i ett historiskt perspektiv. Och den finns i Forskning i fokus nummer 12. Och på vår sida lägger jag en, så här, man kan gå in och läsa en pdf.
Mm-hmm.
Mycket intressant.
Mycket intressant. Jag älskar ju skolhistoria. Ja, alltså på riktigt. Men det, alla som har lyssnat på den här podden lite längre än ett avsnitt vet ju att jag gör det. Jag tycker ju det är så intressant.
Just det. Och här kommer en segway över till det som jag tror att du egentligen ville prata om. På den tiden, man pratade om så här, folkskollärarna och lärarinnorna.
Ja.
Och det hänger upp med att man såg det som olika yrkesgrupper baserat på kön. Det var till och med så att man hade olika fackförbund för de manliga och de kvinnliga folkskollärarna. För fan vet vad som hände på fackmöten på den tiden. Det är min största fråga. Exakt vad gjorde de med facket?
Det är jätteroligt.
Ja,
det får gå till det blåa fackförbundet. Och det.
Precis så. Och så undrar jag lite så här, såklart hade man inte så mycket koncept om så här, liksom, att kön kan vara fler än två på något sätt.
Nej.
Men det har varit väldigt spännande om någon person bara såhär åkte tillbaka till den tiden och försökte såhär utbilda de här fackföreningsmänniskorna.
Och såhär, jag ville kalla mig hen.
Ja, precis. Mm.
Ja, nej. Men det var ju så, och lite så är det väl egentligen att resten av de här två förbunden, det är väl Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund egentligen.
Just det, ja precis. Men de har liksom blivit fler och fler, de har gått ihop. Så här, zup, för att det finns såklart en facklig vinst av att organisera sig samlat. Det är ju grejen med facket. Det är inte alla förhandlar själv, utan vi förhandlar ihop.
Ja.
Så, och det hände en stor grej, kanske början till en stor grej i alla fall, på den fronten. Varsågod.
I denna veckan menar du?
Yep.
Ja, det har ju nämligen, man tänker sig nu äntligen att man vågar kanske föra eventuella samtal om att vi kanske ska organisera oss tillsammans.
Mm-hmm. Mm.
Och jag tycker det är väldigt roligt när man läser de här, för att alltså rent historiskt så är det ju så att Lärarnas Riksförbund har ju inte velat det, förmodligen beroende på att de är mycket mindre än Lärarförbundet, och man är lite rädd för att man som profession ska försvinna in i stora Lärarförbundet.
Just det.
Och det har jag full förståelse för, att man känner att det här kan bli lite vanskligt. Samtidigt så är det ju idiotiskt rent ut sagt att vi har två förbund där en stor del av liksom sysselsättningen är att rekrytera nya medlemmar från varandra.
Man konkurrerar mot varandra, som är inte produktivt för lärarna. Jag kan ju ta ett exempel på det på Omsund, men först vill jag jämföra med Norge, där man gick ihop och bildade ett gemensamt lärarförbund för typ kanske 10 år sedan, mellan tummen och pekfingret.
Mm.
Vad man gjorde då var att man behöll sektioner för liksom ämnesprofessioner som var liksom kopplat till stadier och kopplat till liksom de lärarkategorierna som fanns. Så man behöll inom förbundet för att driva liksom varje grupps sak, som var liksom en del av förbundets demokrati, för att se till att ingen lärarkategori blev liksom förbisedd mer än liksom vad som är rättvist. Är det med?
Ja, precis.
Vissa är stora, vissa är små, vissa saker är gemensamma. Ibland behöver man liksom jobba för de här sakerna, ibland behöver man jobba för de här sakerna. Och liksom man har olika förutsättningar och vissa problem rör olika medlemmar olika mycket.
Oh,
så
ja.
Är det ju inom de flesta fackförbunden, om man ska tänka.
Kommunal!
Kolla, ja, men precis. Kolla på det, som, det är väldigt... Det är bara de små förbunden som har någon möjlighet att ibland säga att det här rör alla. Och inte ens då så är det på det sättet. Så är det absolut. Bara för att ta ett exempel på liksom det med fackförbund som när vi har flera stycken, alltså, krigar med varandra på bekostnad av lärarnas bästa. Idag, onsdag, så hade vi den här arbetsmiljöutbildningen som var en partsgemensam grej.
Mm.
Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, arbetsgivaren, alla tillsammans. Samma dag så är det en så här superrekryterartjänsteperson i min kommun och åker runt för eller och liksom bjuder på fika och har lite trevligt, lite mysigt i personalrummen runt omkring på skolor. Hon har varit hos oss flera gånger förut, jag sitter med vid de mötena. Jag hör att hon snackar skit, att hon ljuger, att hon sprider liksom rena falsarier om Lärarförbundet för att rekrytera medlemmar över. Det är en del av liksom så hon arbetar. Det är en del av hennes arbetsbeskrivning, är min slutsats, som inte är så himla lång. Är det med? Så konsekvensen av det blir att istället för att de från Lärarförbundet som arrangerade den här arbetsmiljöutbildningen tillsammans, som skulle kunna vara där för att bevaka sina medlemmar, för att stärka upp lärarnas röst i ett sammanhang där man ändå liksom behöver få det till en bra diskussion som handlar om det allas bästa, då fan skippa det och följa med runt, åka runt och sitta med i samma soffor, samma personalrum och liksom presentera det andra förbundets perspektiv, för att de behöver balansera ut varann för att liksom hålla koll på att de inte den ena eller den andra snackar skit. Mm. Så då är det plötsligt är det så här, på en arbetsplats där man kommer fint överens, där det inte är några som helst problem, där man samarbetar, där man liksom vill varandras bästa för att det är ens kollegor och ens vänner, så är det helt plötsligt så att en dag dyker två personer som man inte känner upp och så ska de ha någon sorts konkurrens, någon sorts tävling om vem som är bäst, och man bara, jag bryr mig inte om någon av er två som personer och jag är ganska skitsamma, okej, det är bara störigt. Så jag hade kunnat ha en skön rast, istället så kommer ni med någon sorts bullar och krig, jag vet inte vad man håller på med. Det är liksom superkonstigt.
Bullar och krig
är det, är ju ingen som vinner på det.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Och liksom krig och bullar låter som krig och fred, det låter bättre.
Ja.
Okej, skitsamma. Jobba tillbaka. Hade jag tänkt snabbare om jag pratade så hade vi haft en bättre podd. Men skitsamma, tillbaka till diskussionen. Ingen vinner på den sortens rekryteringskampanjer. Ingen vinner på den sortens konflikten. Ingen vinner på den sortens misstänkliggörande. För istället vad som händer är att resurser som läggs på att åka runt och liksom bara tävla om medlemmar, vilket är liksom för vems bästa, hade kunnat gå till att faktiskt jobba mot våran arbetsgivare som vill väl, men som också vill driva den billigaste tänkbara skolan som går. Mm. Så höga resultat som möjligt och så lite pengar som möjligt. Så. Mm. Det är där liksom frontlinjen finns. Mm. Det är där konfliktlinjen borde vara för lärarna.
Det är där bullarna och krigen ska vara.
Ja, inga bullar, bara krig. Det är där vi behöver ha liksom, folk som engagerar sig. Så. Mm. Så när vi engagerar tillsammans för arbetsmiljöbildningen, alla chefer är där, alla där, då är inte det så att de lyssnar på den här personen som är en kompetent facklig ledare som liksom får ge sin bild av att det här är det lärarna behöver om arbetsmiljö. Utan då måste han lägga sin energi på något helt annat. Sånt är, det är ett jättetydligt exempel för mig. Kanske för att det är dagen efter att den här liksom sammanslagningsdiskussionen började. Mm. Fick nytt liv, den har funnits i decennier. Men ändå, det blev ett väldigt tydligt exempel för mig att säga det. Vad skönt det hade varit om vi slapp det.
Men bara för att det ska bli liksom lite tydligt här att det finns, alltså, så att vi inte målar ut det ena eller andra fackförbundet här, och vi, att det finns ju liksom lika goda kolsupare i båda förbunden på något
sätt. Ja, det är det verkligen. Jag känner inte på något sätt, det är bara jag, men jag känner inte på något sätt att liksom, det finns någon vinst i att porträttera den ena som liksom offer och den andra som förövar, inte alls.
Nej,
utan det är en konflikt som har pågått i decennier.
Ja.
Och som om båda fackförbunden hade varit bättre på att vara fackförbund så hade de gått upp för länge sedan.
Ja gud ja, och nu hoppas vi verkligen, för nu blir det ju en kongress till våren. Alltså Lärarnas Riksförbund ska ha en kongress till våren, en ordinarie. Mm. Och samtidigt så kommer Lärarförbundet att kalla till kongress.
Mm.
Och då fråga medlemmarna hur man vill ha det. Och jag hoppas, alltså jag hoppas verkligen, för att det är väldigt viktigt då att man säger att det handlar inte om en sammanslagning, för det kommer aldrig Lärarnas Riksförbund gå med på.
Nej.
Utan det handlar om att skapa en ny organisation. Och just det, att organisera, göra om det från början är ju begåvat på riktigt, Jakob.
Ja, jo, det är det verkligen. Och det är en smart grej just för att liksom skriva nästa kapitel i lärares organisation, och jag tänker att det är en stor viktig grej.
Oh, gud. Och jag hoppas, liksom, jag håller tummarna för att vi verkligen löser det den här gången. Det är nästan så jag har lust att vara med och engagera mig i just den frågan, för jag tror verkligen att det behövs.
Mm. Lycka till med det, kan du berätta hur det går?
Ja, men jag sa nästan.
Det här är liksom varför du och jag har en podcast någonstans. För att varken du eller jag är tillräckligt engagerade för att egentligen vara engagerade.
Nej,
men vi vill ändå ha en åsikt till det, för av en podcast. Så funkar det med den här grejen. Om det är någon som undrar. Vi är på väg åt det hållet ganska hårt.
Ja. Är det verkligen så? Du dissar oss själva.
Jag tror det. Nu tror jag att vår tid börjar ta slut. Är det inte så? Vi börjar runda
runt 30 minuter
sträcken när de flesta människorna har stängt av, skulle jag tro.
Nej, men du, jag måste ändå tacka dig för idag. För att jag har ändå fått en bild av, jag har varit så frustrerad över Skolinspektionen och ritat röda streck och fula gubbar i våra rapport och sånt, och bara liksom tänkt att det här är, jag måste få prata med de här människorna, för de fattar ju verkligen inte. Och nu, och jag hade tänkt att jag skulle, och jag hade ju kunnat göra bort mig också, och du anar inte. Och jag känner nu att, ja, mannen som kunde prata med Skolinspektionen, tack för det!
Varsågod, jag ska lägga till det på mitt visitkort.
Ja!
Hörni, tack för att ni var med oss ännu en vecka, vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott, hej!
Hej då! Det här är Skolsverige.
handlar om den svenska skolan.